Från Linköpings universitet. Det här är Fakultet. Jag heter Anneli Norberg. Det är fredag, 15 september. I Fakultet idag om återvunna platser. Om att återanvända, återbruka miljöer, platser, byggnader med ett förflutet. Platser som säger oss någonting om det som har varit. Hur någon har levt och bott och arbetat och tänkt. Och som framtiden förstås. Som kanske är lite extra viktig att fundera över just nu.
Börjar ni bli hungriga då?
Ja, men man är lite hungrig.
Ja, ja här måste du vara.
Det här är en resa som börjar på väg 76 mot kärnkraftverket Forsmark. Det är Nathalie Valstenius och Lovisa Palmqvist som har gjort det här reportaget och som också snart kommer att få äta nyfångad, nystekt strömming fiskad i kylvattenutloppet precis utanför kärnkraftverket. Men först, någonting om begreppet kulturarv. Vad tänker vi generellt att kulturarv faktiskt handlar om?
Om vi börjar med kulturarv så tänker många, tror jag, att det i första hand är någonting materiellt. En byggnad eller ett föremål från det förflutna som finns idag och som vi tycker är kanske vackert eller värdefullt och som betyder någonting för oss. Antingen för att vi lär oss någonting av vad det här föremålet eller så kan berätta. Eller för att det har kanske ett affektionsvärde för oss om det är mer på ett individuellt plan.
Det här är Anna Storm, professor i teknik och social förändring. Hon forskar om industriella och postindustriella landskap och deras historiska och samtida förändringar. Hennes forskning kan kopplas till hur det moderna samhället förändras. Ett samhälle där vissa verksamheter blir över eller föråldrade på olika sätt. Storm tycker att det är viktigt att inte bara undersöka det som ska utvecklas, utan också det gamla som blir kvar. Som vi lever med och som vi måste förhålla oss till. Till exempel fysiska infrastrukturer. Och bebyggelsemiljöer. Men också levnadssätt och tankemönster. Hon kallar detta industrial afterlives. Industriellt kulturarv.
På senare tid så har kulturarv blivit... Åtminstone de som arbetar med kulturarv tänker att det kanske ofta är lite mer än det här. Ett föremål som vi tycker är vackert och värdefullt. Och att det också handlar om... traditioner, saker vi gör, kanske kunnande, vävtekniker, sånger, sådana saker som spelar roll för hur vi förhåller oss till det som har varit och där vi bär med oss sånt som våra föräldrar och farmorföräldrar har varit med om. Men i hur det brukar definieras så har det skett en förskjutning från i första hand fysiska saker till att också omfatta saker som vi gör. Det har också skett en förskjutning från ett slags elitens kulturarv där slott och kyrkor och arkitektur och konst har stått i fokus till under de senaste 40 åren kanske att vi tänker mer på kulturarv som någonting som absolut också omfattar vardagslivet och arbetslivet och ja, vanliga människors liv helt enkelt.
Och är det där din benämning industrial afterlives kommer in?
Ja, men det kan man säga. Mm. Vi har under de senaste 20 åren haft, och kanske framförallt för 20 år sedan skulle jag säga, så växtes det ett väldigt stort intresse i Sverige för industriellt kulturarv och modernt kulturarv. Sånt som handlar om miljöer och platser och traditioner och berättelser som handlar om andra halvan av 1900-talet i första hand. Så där har jag varit med och tänkt kring hur industriellt kulturarv kan ses som ett kulturarv, för det var inte helt självklart att det skulle göra det, utan att man tyckte det här var något smutsigt och fult och som inte passade in i den kategorin. Men jag skulle säga att i huvudsak så gör det idag, även om det kanske inte har riktigt lika hög status som slott och kyrkor.
Vad kan det finnas för fler exempel på byggnader eller platser som är kulturarv? Kan ett fängelse vara ett kulturarv?
Absolut, eller åtminstone av industrisamhällets kulturarv. Industrisamhället, dess form bygger förstås på industrialiseringen. Men industrisamhällets uttryck sträcker sig ut på många andra delar av samhället som inte direkt är industriproduktion. Men som på samma sätt som industriproduktionen är storskalig och rationell i sin ambition. Och där finns det väldigt många andra typiska uttryck för den här tiden. Med fängelser, mentalsjukhus, olika typer av institutioner som på ett rationellt sätt då var tänkta att hantera människorna på samma rationella sätt som man hanterade råvaror.
Det finns anekdoter och berättelser kring fängelser som låter som rena Jönssonligan. Ni ska få höra några av de här unika berättelserna från insidan av Norrköpings fängelse.
Melke Becker är regissör, producent och författare. En mångsidig person med intresse för det historiska. Platser med ett förflutet och hemligheter som platserna döljer. Becker har tidigare gjort en dokumentär. Svenska hemligheter. Fängelset. Från 2018 om Norrköpings spinnhus. En plats som det nu diskuteras om det ska byggas om. Från fängelse till bostäder. Ombyggnationen stannade av när omärkta gravar med kvarlevor från kvinnor och barn upptäcktes. Kvinnor från fängelset, men troligtvis även gravar i samband med epidemier.
Och då säger jag att nej, vi ska ta bort allt det här. Va? Säger man då. Liksom. Hade jag aldrig tagit bort det här om det var ett slott. Liksom. Och det är också en jämförelse. Det är ju en herrgårdslik byggnad. Så. Och den byggdes ju efter de idealen. Men här satte man samhällets avskum. Liksom. Men sen åker du ut och tittar på Lövsta eller något annat slott som ligger i närheten. Ja, men det var ju liksom överklassen. Så. Ja, men det skulle vi aldrig få för oss att riva. Här kan vi riva det här, för det här betyder ju ingenting. Det betyder ju massor.
Östra flygeln, specialavdelningen på Norrköpings fängelse.
Först så ligger ju liksom, det är ju som en herrgårdsliknande byggnad som är den äldsta delen, det som var spinnhus. Och sen på varje sida så ligger det två flyglar. Så det bildar som en liten halvmåne innan innergård kan man säga. Och om du står då på innergården och tittar upp till vänster i den flygeln längst upp, där var liksom den snällaste avdelningen då, för att uttrycka sig enkelt. Liksom. Där hade man inte lika hårda restriktioner, där hade man inte gjort lika fasansfulla brott, utan det var mer lite som en öppen avdelning kan man säga. Det var lite som, tänk stuket, någon blandning mellan dagis och vårdcentral på något sätt, typ så. Fina färger, lite pastelligt, det var helt och rent och snyggt. Så. Men går man då längs den flygen mot huvudhuset så märker man att det händer någonting. Det är som att det sitter någonting lite i väggarna då, för att uttrycka sig klyschigt. Det blir lite trängre, det blir lite mörkare på något sätt. Det är inte samma ljus på något sätt. Och då frågar vi då en som guider runt och sa, men här ökade vi restriktionerna lite grann. Här satt man, här var lite hårdare. Så. Här hade man gjort lite värre brott än uppe i hörnet i den här ljusa delen. Sen fortsatte vi då ner till den andra änden av flygen då, motsatt sida kan man säga. Och där var ju isoleringscellerna längst ner i hörnet. Och då gick vi givetvis in i dem och tittade där. Och det var så fruktansvärt mycket hat i de här cellerna och de enskilda, inte bara den här som var den hårda isoleringscellen, utan även liksom i korridorerna också. Det var liksom ritat, det var klöst i väggarna, det var liksom lite sönderslaget, skavt. Och det var något helt annat än den här öppna avdelningen där uppe. Och först så slog det mig inte så här, men ja, det är klart att det är jobbigt att sitta inlåst där. Det är klart att det blir en viss ton och att det sätter sig säkert i väggarna. Liksom, att här har varit jävligt mycket ångest i den här lilla, lilla isoleringscellen. Liksom.
Anna, Matilda, Cecilia, Johannes dotter. Ogift piga. Inrättning, Norrköpings binnhus. Förseelse, löst driveri. Tidigare straff. Ej till straffarbete hållen. Undergått tvångsarbete 6 gånger. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. Signalement. Längd medelmåttig. Växt ordinär. Hår mörkt, ögon bruna, näsa rak, mun ordinär, panna ordinär, ansikte ovalt. Ålder 27 år. Jag vill just idag på julafton börja skriva några blad ur min levnadshistoria. Jag vill försöka samla så många minnen jag kan få tag i från den tiden då jag var liten tills nu. Född 1877 i Hjälmseryds församling i Jönköpings län och bosatt i Klara församling i Stockholm. Vid 13 års ålder började Johannes dotter arbeta. Olika säsongsarbeten på landet följde och när hon var 17 år tog hon anställning på en herrgård utanför Norrköping. Det var ett slitsamt arbete, från tidig morgon till sen kväll. Flera arbetsplatser följde. För slitsamt, för stökigt, för ensligt. Johannes dotter hade svårt att trivas och när hon var 19 år for hon till Stockholm. Det var utställningssommaren 1897, men hon märkte inte av något av lyx och flärd. Med en förhoppning om lindrigare arbete började hon jobba på ett hotell. Här leds hon in på fördärvets väg. Johannes dotter skriver: trött på alla dåliga platser som jag haft oturen att råka på i Stockholm, slog jag mig till sist lös från allt tvång och blev snart ett polisens offer. Hösten 1898, vid fyllda 21 år, blev jag byråskriven. Dörren bommades igen efter mig och jag satt i en mörk cell där ingen frågade efter mig mer än om jag var en sten. Där ingen gav mig så mycket som en dryck vatten. Jag hade sålt min kropp, hälsa, ungdom, framtid, lycka och frid. Och vad fick jag till ersättning? Förtvivlans kval inom dessa dystra murar, vanära och en för tidig död. Tack vare hennes dagbok får vi en inblick i hur livet för en kvinna som skickades till spinnhuset i Norrköping kunde se ut.
De här gravarna är ju oerhört, alltså det är så typiskt. Om man står här och tittar nu är det en stor kyrkogård på min högra sida. Sen är det en cykelväg och sen så är det på vänstra sidan så är man inne på fängelseområdet. Det som är gravarna utav de som satt där inne. Så. Hade ingen upptäckt de där gravarna i backen så är lätt att man hade liksom bara skrapat det under ytan och så hade man slagit upp ett stort stål och glas. Komplex liksom. Så hade det ju varit. Och då hade man ju liksom, då hade man ju förringat de där människornas historia en gång till. Och speciellt då när det kommer till kvinnohistoria och kvinnor och brott. Ja, men vart läser vi om det då? Det finns ju ingenting om det. Nej, men då pissar vi en gång till på dem då. Vi sitter på spinnhuset här, dö här och sen så ska vi bygga någon flådig jävla kåk över det. Det är klart vi inte kan göra det, för vi skulle aldrig byggt det på andra sidan cykelvägen. Det finns ju ingenting som säger att man skulle bygga en kåk på de gravarna. Liksom. Har du en gång rivit någonting som betyder någonting, som har en story att berätta, ja men då är det ju borta. Kan vi stå hur mycket som helst med en asfalterad liten plätt och säga att ja, men här satt de på spinnhuset. Ja, who cares om vi inte har någonting att titta på liksom, och koppla ihop sammanhangen i. Ja, men jag säger så här, om man står mellan valet så här, att vi ska bevara det här, ska vi då, det här är ett enkelspårigt sätt att tänka, ska vi ha bostäder eller en museal verksamhet? Då säger jag att det är en lite enkelspårig tanke. Man måste kunna ha två saker i huvudet samtidigt här nu då. Välj båda. Gör både en museal verksamhet och bostäder. Och om man tittar då på den här platsen här uppe nu, som har den här stora kyrkogården här, var till och med en djurkyrkogård här borta som säkert betyder massor för djurägare då, som har blivit av med sina vänner, och så har man de här fängelsegravarna här inne. Det är ju bara död och fucking jävla elände egentligen, typ så. Så första tanken är väl så här, ja men fan, vi river allting och tar bort allting. Det här är en tråkig historia, vi vill inte ha det här uppe, nu bygger vi något nytt fint. Men jag säger att om det är så mycket liksom liv som har avslutats här, som ligger som avslutade, härligt ändå att fylla platsen med liv. Så därför ska det ju vara bostäder såklart. Men därmed sagt behöver det inte bara vara bostäder. För man kan ju även bygga in historiken, storytellingen i platsen där folk bor. Och så återigen då få upp värdet på det här stället att bo på. Man vill bo någonstans som är spännande.
Förutom det här industrial afterlifes-orden då, så har jag ibland pratat om R, eller postindustriella R, för att just kunna diskutera just de negativa eller kanske tvetydiga betydelsen av hur vi lever med lämningar efter industrisamhället. En industriruin, en övergiven gruva eller ett avfallslager kan ses som ett R i landskapet. Är det berättar att någonting viktigt har hänt, att det som har hänt har varit smärtsamt på olika sätt. Och jag tänker att är det ett slags kulturarv. De signalerar, även sådana vi har på kroppen alltså, de signalerar ett betydelsefullt förflutet som vi fortfarande också lever med. Det förflutna är olika viktigt i olika kulturer och olika samhällen. Så att jag är väl präglad av vår tid och vårt samhälle, och i det så känner jag mig övertygad om att det finns väldigt mycket att vinna på att förhålla sig inte bara till andra människor idag, utan till hur andra människor och levande varelser har haft det förut, för att få perspektiv på sin egen tid och vad som är speciellt för vår tid, för att se kanske hur bra vi har det eller saker som vi saknar. Men om vi pratar om det moderna kulturarvet, där det finns en sån enorm mängd av miljöer och berättelser, och så tror jag det är helt omöjligt att tänka sig att allting ska sparas och allting ska berättas om. Samtidigt så jag ska säga så här, att jag tycker att det snarare handlar om att de samhällen som värnar om sina kulturarv och har en levande relation till sin historia, tror jag blir rikare samhällen. Att man får en hjälp att förstå och skapa mening kring sin egen tillvaro, och på så sätt är det ju någonting mycket positivt. Samtidigt är det väldigt viktigt att kulturarvet inte blir en skönmålad eller tillrättalagd bild av det förflutna. För då blir relationen mellan nu och då och framtiden skev och på många sätt meningslös eller till och med farlig. Om man så att säga kan använda sig av det förflutna för att legitimera saker som man gör idag. Så för mig är det jätteviktigt att det som, och för många förstås, är att det som skaver, det som är obehagligt, det som är negativt eller tvetydigt, att det också ryms och finns med i det som vi kallar för kulturarv. Det finns ju en mängd olika konsekvenser, tänker jag, som kan bli av att industrier står tomma. På ett plan så kan det ju vara till exempel för den som en gång jobbat där, som kan tycka att det känns sorgligt att se sin gamla arbetsplats stå och förfalla. Medan då, som de som kanske lockas av av ruiner, så kan man se den här platsen som någonting där man kan få äventyr och göra upptäckter. Även om det också då kan vara farligt på olika sätt. En annan konsekvens har att göra med miljön. Att den här platsen kan vara, och ofta är, förorenad och farlig. Även liksom inte bara för människor utan också för djur och naturmiljön.
Idag kämpar människor och samhällen för att mildra effekterna av radioaktiva ämnen och andra mänskliga spår som visat sig hota vår livsmiljö. Att till exempel förvara vårt farliga avfall.
Alltså kärnkraften har ju haft väldigt starka förhoppningar och orosmoln knutna till sig under hela den tid som den har funnits. Kanske var den liksom utopiska bilden starkast under efterkrigstiden på 50- och 60-talet. Och den dystopiska starkare under 70- och 80-talen. Samtidigt som det var under den tiden som vi byggde ut kärnkraften som energikälla i stor skala. Så att det är en väldigt, det är liksom två parallella bilder av den här tekniken som fortsätter än idag. Där vi har den här, där kärnkraften idag kopplas väldigt mycket till strävan att hitta lösningar på klimatkrisen. Men där vi också har avfallsfrågan som en stor och svår uppgift att ta hand om. Så den här frågan om hur vi skulle kunna kommunicera med en mottagare om 100 000 år, om det nu ens finns några människor då, vilket väl inte är så troligt, så är det förstås på många sätt en helt omöjlig uppgift. Samtidigt som det här avfallet, det radioaktiva avfallets farlighet, gör att vi moraliskt faktiskt behöver försöka. Och det är ju också så att det kommer att vara många generationer människor och många andra levande varelser mellan oss och om 100 000 år som vi också behöver kunna hantera informationen om de här lämningarna. Så att det är som inte bara ett brev, utan jag ser det som att det är många brev som behöver skickas till olika grupper med olika tidshorisont. Och då får man också kanske använda olika tekniker, olika språk, olika brevpapper och olika adresser. Om man backar tillbaka till det här med hur industrisamhället har omformat hela samhället och våra livsvillkor och landskapen, så är det ju förstås så att det är lätt att man kanske tänker mest på hur människan har levt med industrin och hur det har påverkat oss. Men det har ju verkligen påverkat naturen, och vi är ju kanske också en del av naturen, kan man tänka sig. Så att kanske är det en konstgjord uppdelning där mellan människan och naturen, även om det, särskilt när vi pratar kulturarv, lätt blir att vi tänker på det människopåverkade bara. Samtidigt lever vi ju idag i det som av många kallas för antropocen, en ny geologisk tidsålder, även om den inte är fastslagen än, men den har fått väldigt stort genomslag i diskussionen, där människan har påverkat jorden så pass mycket så att man kan se att vi gör, så att säga, geologiska avtryck. Och en av de så kallade golden spikes som diskuteras för att fastslå när då den här eventuella geologiska epoken ska börja, är just den första sprängningen av en atombomb. Och att, så att säga, människans aktiviteter har påverkat jorden överallt. Och att det finns ingen skillnad längre mellan där människan har varit inblandad och inte. Om man då går tillbaka till kärnkraften, så har jag tittat ganska mycket på vad som händer utanför själva energiproduktionen. Och en sån sak som jag tycker är spännande är hur man använder väldigt stora mängder kylvatten för att kyla, så att inte reaktorerna blir överhettade, och det behövs väldiga mängder. Det är ju som en mindre älv till varje kärnkraftverk som behövs hela tiden, vatten som går igenom. Så det är också därför som kärnkraftverk ligger vid havet eller vid en stor sjö eller älv eller flod. Och det här vattnet tas in i kärnkraftverket och släpps ut, och då är det varmare än när det kom in, för det har ju liksom en del av dess temperatur har använts för att kyla processerna inne i verken. Så släpps det ut och värmer upp ekosystemen utanför, vilket påverkar dem. Så att en studie som jag har gjort handlar mycket om hur fisk påverkas av kärnkraftverk. Och där det första jag märkte var hur man på många ställen på 80-talet och på många ställen fortsatt idag använder det här. Alltså inte släpper ut det varma vattnet direkt, utan använder det för till exempel fiskodlingar på själva kärnkraftverken. Det har man gjort i Sverige också. Men i de här utsläppen så blir det mera växtlighet och fiskarna dras dit, och fiskarna blir också större.
Det går ju fint att köra ut dit, fast inte själv.
Då ska vi köra ut i skogen här då. Man missar alltid den här vägen. Va? Det är rätt att missa den här vägen här.
Biotestsjön byggdes 1977. Och några som har närmat sig den här miljön kring Forsmark och Biotestsjön är konstnärerna Carl-Johan Eriksson och Karin Villén. De har var sitt sommarhus i närheten av Forsmarks kärnkraftverk och tillbringar mycket av sin tid i den uppländska naturen. I början av 2010-talet började de att tillaga och bjuda på fisk från området i en serie konstnärliga aktioner. Med projekten 10 grader och kokgropar har Eriksson och Villén skapat en hybrid mellan kokbok och experimentell samtida konst. De ställer frågor om relationen mellan människa och miljö. Recepten är vardagliga och påminner om svensk tradition. Vi fick delta vid en aktion där det tillagas strömming som är fångad vid Biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk.
Man är van. Man är ganska rationell. Ja. Okej, här är ju vackra.
Jag har lagt upp här. Det är ju väldigt varmt här nu.
Så. Då ska det bli... du kan ju berätta vad det blir, Carl-Johan.
Ja, vi var ju... Igår så var vi... Hämtade jag fisk då, lokal fiskare. Och det är... Det är nyfångad strömming då, som han har kört här utanför vid kusten utanför Forsmark och tagit den. Så potentiellt så har den varit inne där i det här varma kylvattnet då. För det är öppet, de kan åka in och ut lite som de vill. Sen har vi marinerat den här strömmingen.
Vad har ni marinerat?
Ja, det är ju olja, det är vitlök och det är citron.
Vitpeppar och lagerblad.
Och sen har vi ju rödlök också.
Picklad rödlök med lite enbär. Mm. Som jag tror är plockade här, jag kommer inte ihåg riktigt.
Och sen så serveras ju detta på knäckebröd då.
Och så sen har vi en liten testpilot här med syrad grovriven morot med fänkål. Och det här är ju då det som... Nu är det här gjort på vanligt vatten, men den tänkte vi göra med vatten ifrån berggrunden vid slutförvaret här från Forsmark.
Så jag hoppas ni är sugna på... och jag menar, det är ju frivilligt, men vi har ju bjudit på så här strömming från Forsmark jättemånga gånger. I Göteborg var vi på bokmässan 2015 kanske?
Ja.
På Avenyn stod vi där och bjöd, och vi har varit vid Biologiska museet, och i Linköping har vi också varit och bjudit. Och alla vet ju om liksom var råvaran kommer ifrån, men det tar alltid slut. Alla gillar att äta den här strömmingen.
Det är ju visst, ofta är det ju den här reaktionen att, nej, vad läskigt. Är den radioaktiv? Frågar man ju. Och sen äter man. Och så är väl strategin att det ska vara så sjukt gott. Så man kommer ju gärna för en andra smörgås och hänger kvar och pratar och sådär.
Så det blir mycket samtal och det öppnar upp liksom den här att just bjuda på maten. Det var ju det vi började med. Sen blev det kokböcker. Ja. Så först bör vi åka runt och bjuda på den här strömmingen.
Det var ju väldigt roligt att ha med sig Östersjöströmming till Avenyn i Göteborg. Och sen vet vi också, sen har vi ju haft strategin att försöka föra ut kokboken lite lokalt. Så den säljs ju då på ICA. Vi har sett den i Hemnet-annonser som coffee table-bok. Vi vet också att den har givits som present till, jag kommer inte riktigt ihåg, men någon chef på Forsmarken, vd eller ja, så. Men i vilket fall, alltså att den också finns hos de som arbetar på kärnkraftverket med kärnkraft.
Men överhuvudtaget så är det ju roligt med det här formatet. Med alltså det är ju ett format som vi har liksom approprierat, kan man säga. Vi har tagit hela formatet för att liksom problematisera och belysa de frågor vi är intresserade av. Men det är ett jättebra sätt liksom att nå ut och hitta, kanske, vi är ju konstnärer i botten, men här hittar man helt andra publikgrupper, så att säga.
Framförallt så känns det ju som att man vill dela med sig av den här aktiviteten, hur det är att äta på det här sättet. Alltså just den råvaran, eller tillaga maten på ett visst sätt i en särskild situation, och att det är liksom ett sätt för vem som helst egentligen att försöka vidga sin tanke kring vad det är man, som här då, och kärnkraft och slutförvar.
Men då ska vi kanske köra
igång. Ja, nu kör vi.
Men det har ju varit väldigt viktigt att ha en ganska hög nivå på alltså vi har ju en jätteduktig formgivare som är Johanna Finne. Och med bilder och allting sådär, så att den känns trovärdig i sin, så att den är professionell liksom.
Oj. Vad är det?
Det är supervarmt.
Kan inte vi ta fram den röda i det? Jag trodde den var murriken.
Ja, men jag har ju ändå... Den har nog blivit det möjligt.
Oj, jävlar. Men det här blir bra. Väldigt bra. Ibland är det ju liksom för svag värld, men vi har kört med gasol förut många gånger. Men jag vet inte, det går liksom inte. Det är kul det här att det blir lite sotat också.
Oj.
Den där kan du lägga in i mitten. Så, nu tror jag vi tar upp de här. Vi kan ta en macka där. Man vill äta den när det är varmt.
Jag tror inte, ja.
Vadå?
Är de klara alla då?
Ja.
Så det här är ju någonting som väcker en väldigt massa frågor, tycker jag, kring både hur vi lever tillsammans med industrin och dess påverkan mycket utanför, jag ska säga, dess primära funktion av att tillverka elektricitet då, till exempel. Men också hur vår interaktion människan och naturen kan vara uttryck för, i det här fallet tror jag att det handlar om att det är ett uttryck för tillit. Att man inte är orolig för att det ska vara någon fara med den här fisken som man fiskar och äter. Och det är klart att vi kan fundera på hur det här kommer att påverkas när man sen lägger ner. Då återgår det kanske till sitt tidigare eller till någonting annat.
Så. Och så har du gaffel där. Den där är ju fisk.
Här kan du ta rödlök då.
Ja. Så. Oj, om ni får med lagerblad får ni väl peta bort dem. Citronen tycker jag går alldeles utmärkt att äta. Det här är det socker. Jag har verkligen... Nu måste jag bara tänka efter. Här.
Man kan se det här lite som en initiationsrit liksom inne i, eller nästan som en rit, alltså med mat man gör något, äter det.
Men då smakar vi. Ja.
Jag tar en bild.
Den här kan du ta nu.
Tack.
Och så ölen. Jag glömde mig.
Ja, det blir glas eller?
Ja, det är de där kopparna.
Ja, de är jättegott.
Ni ja, kanske... Ni kan dela en öl. Och... Eller vill ni ha jag gamla koppar att hälla upp i?
Man kan ta kopparna.
Det var, så här, det var ju ditt var över.
Mm, precis.
Mm. Och sen var det ju...
Ja.
Ja, jag ställer
den där. Vet du. Vill du ha... Jag tar lite.
Vad smakar det då?
Jättegott. Salt finns om det behövs. Gud, det blir så fett.
Mm.
Va?
Det var jättegott. Man glömmer bort. Men en... Ja. Är det?
Nej, det är gott. Det är så enkelt.
Man gott att det var lite sotigt. Det är första gången vi gör det.
Det känns ju också som att just det här obehaget omsluter allt som har med kärnkraft att göra egentligen. Att man ser att det finns fördelar, men det är ändå lite läskigt.
Ja, både och skulle jag säga. Det där är en annan liten tråd som jag har ägnat mig åt en del och som vi inte har varit inne på. Det är ju hur stor skillnad det kan vara i hur man upplever kärnkraften, framförallt om man bor på platsen eller om man bor långt därifrån. Och det är enormt tydligt på alla de platser där jag har varit och besökt och undersökt på olika nivåer att de som arbetar på kärnkraftverk och de som bor i lokalsamhället är inte oroliga. De känner inte det här obehaget. Där är det en slags normalisering. Samtidigt är man förstås väldigt medveten om att omvärlden ser med misstro på ens verksamhet. Vilket jag tror har lett till att man ska säga ett ytterligare förstärkning av att man så att säga, står på kärnkraftens sida. Att det blir ett slags vi och dem. Där det här viet blir väldigt, väldigt starkt. Så jag pratade i en av mina texter om distance of fear, alltså att rädslan har ett geografiskt avstånd och att det paradoxalt nog tar sig uttryck som så att de som bor nära och har det här i sin vardag inte är rädda på samma sätt som de som lever längre bort och där det här blir mer av en föreställning. Så säger jag inte att den som lever långt bort därför inte vet vad det handlar om, för det kan man mycket väl veta. Ändå, den här rädslan kan absolut vara befogad. Och jag tror att den är det. Men det finns en skillnad.
Mm. Men, ja, nu har ni ju varit med om en sån här mataktion då, kan man säga. Och som sagt var det ju en sammanslagning av två olika projekt som vi har gjort nu. Vi bjuder på strömming från Biotestsjön, eller strax utanför. Det varma kylvattnet på en plats med en gammal kolmila där vi tidigare gjort kokgropar, men nu har vi en murrika här som vi, där vi steker strömmingen. Så att ja, vad tyckte du Karin?
Nej, jag tyckte det blev bra. Det blev ju väldigt hett.
Ja. Men det var ju gick bra att slå ihop båda de här projekten till en happening här, kan man säga.
Ja, det känns lite logiskt.
Ja. Men det blir ju som det här ett case liksom som vi närstuderar, alltså Forsmark, den här platsen blir som ett case som egentligen säger mycket mycket mer om hela kanske våran civilisation men och människans relation till naturen och människans roll i naturen eller ja, hur man ser på människan överhuvudtaget. tänker jag. Så att den här platsen är ju så laddad så att det är bra case för att diskutera de här frågorna.
Ja, också den här, en av texterna, den texten i första boken, 10 grader, där skriver Jesper Olsson då mycket om den här skillnaden, alltså att man ser, man tittar på naturen eller man delar upp natur och kultur, medans det är kanske inte en, ska vi använda ordet, hållbart sätt att tänka idag. Och att även på den här platsen där vi står då, om man pratar om industriell liksom, produktion eller industriellt utnyttjande av landskapet, så är ju mycket av det landskapet som kan upplevas som lite mer ursprungligt eller som en skog eller sådär, den är otroligt präglad av en typ av industriell produktion, i vart fall resursutnyttjande, sedan många hundra år tillbaka. Och att jag tror...
När jag började på med det här så kände jag bara liksom ångest liksom, inför allt med klimatförändringar och miljöförstöring och sånt där. Och det här var ett sätt att kanske bearbeta det man stod inför. Så skulle jag vilja säga. Vad säger du, Karin?
Nej, jag tycker att det har varit på det sätt man hoppas att liksom konstverket eller konstverken, boken, aktiviteterna och performancen, och att det ska funka, så har det fungerat som en väg till någon slags bredare, djupare insikt för mig.
Ja, jo, det har skapat också kunskap. Liksom,
ja, så det tycker jag känns bra. Men det är också en uppgörelse med en vad ska man säga, närmast för min del, någon slags bottentrygghet i naturen och skogen, och att den ska finnas där, och så nu helt plötsligt så är den inte alls det där ogripbara, odefinierbara, en storhet eller en trygghet, närmast liknar vi någon slags religion, eller inte religion, men alltså en slags trygghet som till exempel en religion gör. Ja, den är ju borta. Alltså jag skulle säga att jag känner en uppgivenhet också. Det var jag landat i. Men man kan inte vara annat än uppgiven inför politikernas handfallenhet globalt.
Jo, ja, men det är ju lite sorgligt. Ja.
En sorg har
det
jag
du
känt.
Landar i något. Ja. Det är ju ganska så här jobbigt.
Jag undervisar ganska mycket på samhällsplanerarprogrammet. Och där brukar jag säga till de studenterna att tänk nu på att ni kommer planera nu när ni går ut och är yrkesverksamma. Det kommer framtidens människor att leva med under lång, lång tid. Infrastruktur, bebyggelse, vägar. De kommer finnas kvar länge. Det är ju ingenting, det kommer överleva er. Och att det därför är väldigt viktigt att de tänker efter och att försöka göra det bästa utifrån vad vi vet och kan komma fram till gemensamt idag. Och så tänker jag att det är för oss alla. Vi lämnar, det vi gör kommer spela roll framöver i olika tidsperspektiv. Väldigt mycket kommer ju naturligtvis att vara borta jättesnart. Andra saker kommer leva kvar längre och vissa saker kommer leva kvar jättelänge, som jag tänker är anledningen till att du sa 100 000 år, för att det är den siffran som brukar nämnas för hur länge det mest radioaktiva avfallet från kärnkraftverken kommer att vara farligt för människor. Det är ett av de få brev som vi kommer lämna till om 100 000 år. De flesta breven har en kortare tidshorisont.
Alltså, viktigt att inte bara ha en massa... Det är viktigt med en realism och en ökad kunskap, och till exempel genom att man faktiskt också kan kritiskt värdera även det som kallas för alternativa energikällor. Och, ja. Och då tror jag den här kokgropar till exempel, den tycker jag är, ja, men som tar upp det här med tidsperspektiven, tycker jag känns meningsfullt.
Man kanske inte kan tänka så på resultat, eller de är inte så instrumentella liksom, utan det är nog ett sätt bara Alltså för mig då, att för mig att möta någonting som är, och man gör det här. Men förhoppningsvis så kan det bli en diskussion, samtal. Så att, ja, men vart det slutar och... Det är svårt att säga liksom, men jag menar, man behöver diskutera de här frågorna med tanke på vad vi står inför liksom. Så att man kan ju också se det som ett diskussionsinlägg, menar kanske.
Ja, snarare än att det är någon lösning.
Ja, för vi har liksom inga lösningar liksom. Det är ju liksom bara, det är ju jättesvårt liksom, skulle jag säga.
Ja. Ja.
Ja. Ska vi säga så?
Så säger vi.
Vi hinner ju inte äta.
Nej, men jag säger att den tar upp så mycket ljud. Så jag säger att vi gör så här.
Det är trevligt att ha med det här. I Fakultet idag. Om återvunna platser och miljöer. Om industrial afterlives. Och om nystekt muterad strömming från Forsmarks kylvatten. Du hörde Anna Storm, professor i teknik och social förändring vid Linköpings universitet. Du hörde också tv-producenten Melke Becker och konstnärerna och aktivisterna Carl-Johan Eriksson och Karin Wilén. Och det var Nathalie Valstenius och Lovisa Palmqvist som hade gjort det här reportaget. De är tidigare studenter på kandidatprogrammet KSM, kommunikation, samhälle, medieproduktion vid Linköpings universitet. Och jag heter Anneli Norberg. Vi hörs!